Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hej allihopa.
Hej, hej.
Välkommen till avsnitt 183 av Skilsmässopodden.
Japp.
Du, ja men är det inte, jag tycker att det är en ganska så här, en ganska osexig period just nu. Jag vet inte vad jag ska säga för ord. Nu sa jag osexig, ja. Men jag vet inte, ja det är väl ungefär det jag menar.
Jag tycker att den är fullständigt vedervärdig.
Du tycker
vara
det?
Ja, fan, jag tycker, det här är faktiskt nästan som jag upplever som den så här ytligt värsta perioden i mitt liv.
Ja, men jag menade,
jag
menade osexig. Jag menade inte det kallt och dåligt väder. Jag menade osexig.
Hur då?
Osexigt.
På vilket sätt? Vad är det som är osexigt om det inte är...
Ja, men alltså, sex har man i ett förhållande. Ja. Och när det är osexigt så är det osexigt.
Ja.
Jag känner mig ful. Jag känner mig trist.
Ja.
Jag orkar liksom inte vara annat än trist. Eller orkar inte skärpa mig.
Nej.
Tänker att du tröttnar på mig nu. Och så tänker jag, det är kärlekens hårda villkor.
Ja, det var ju betydligt allvarligare än vad jag trodde på något sätt.
Ja, du trodde att jag ville prata om väder och vind.
Nej, men för jag känner, och jag tänker inte på det som att det är osexigt. Jag tänker bara på att det är dystert liksom. Det, och hela tillvaron påverkar den på något sätt. Att det är, jag vet inte, det är grått och det är mörkt. Och det är,
men jag får prata om oss.
Jag förstår det.
Hur har
och då
vi det?
Tänker jag att det spelar in också.
Ja. Ja, det är inte vi.
Nej, men jag vet inte, ja, det kanske det påverkar oss, men det blir ju någonting i vårt förhållande också, att man, jag tycker att jag går omkring och håller emot för att det är så, jag försöker bara liksom få någon slags glädje i saker och ting, och det är klart att det är svårt att ge någonting i ett förhållande då.
Jag kan också säga så här, jag håller på att läsa en bok som är bra, jag rekommenderar den. Den heter Tre kvinnor, Lisa Taddeo har skrivit den. Men där är det också så här, en av dem har ett förhållande, ett långt förhållande med sin man då, där de båda två går igång på att hon raggar upp någon och ligger med en annan, och ibland får han titta på, och ibland så filmar hon det här och han tittar på det hemma, och jag tänker, men hur hinner de? Hur orkar de? Jag känner mig mycket långt bort ifrån allt som är spännande på det viset.
Ja. Jag vet inte, det är väl...
Kommer du göra slut med mig bara för att jag inte gör sånt?
Vilket då? För att du inte räcker upp andra och digger med dem? Nej, så har jag inte tänkt.
Det ser mig väldigt ospännande.
Ja.
Men.
Ja, nej men... Jag tror att det är ömsesidigt. Jag tror att vi känner så båda två faktiskt.
Ja.
Jag tror inte att det är...
Kan det få vara
som...
så lite nu då?
Ja.
Ja, vad ska man göra? Liksom?
Det är ju en förhoppningsvis en kort period. Vi ska snart göra roliga saker och då kanske saker och ting förändras.
Ja.
Jag tycker också att det är på något sätt som att man... Det finns sådana perioder när det blir osexigt.
Mm.
Och sen så kan ju det slås fart på av att någonting händer eller att man helt enkelt har sex.
Det är receptet på allt.
Nej, men på riktigt. Ja, det är ju så här, jaha,
men sex
just det,
kan man ju ha fast den är liksom ändå nästan.
Ja, fast det kan ju bli roligare då.
Ja, ja.
Mm. Men det var inte allt. Vi ska prata om mer allt, saker idag. Vad ska vi prata om?
Jo, det finns 5 bra punkter till de som är konflikträdda.
Mm.
Sen ska vi prata om det här med att tappa sin identitet efter separationen, vilket är ganska vanligt.
Mm.
Vi har en frustrerad lyssnare som betalat allt, vilket gnager nu, och en annan som tycker till om vårdnad om barn.
Mm.
Och sen också detta med att stå och ha huvudet kallt fastän man separerar.
Yep.
Du har tänkt på en sak som jag tror kan hända och som man kanske märker först efteråt när man har separerat. Jag tycker den är lite svår att förutse. Det är att man på något vis kan hamna i en identitetskris.
Ja.
För att man på något sätt har definierat sig kanske som jag är den som är ihop med den.
Ja.
Jag är den som har en fin familj.
Just det, precis. Ja.
Jag är den som och ja. Så vidare. Jag tror att det var i Svenska Dagbladet. Jag läste det för jag tyckte att det var ganska spännande. I en romantisk partner kan man finna tröst, trygghet och nära fysisk kontakt. Många upplever just den personen, den relationen som den närmaste eller viktigaste. Det kan göra att relationen faktiskt kommer att utgöra en essentiell del av ens identitet. Att vara partner till just den här specifika personen, även ha barn tillsammans med den, det blir en bärande del i vem man är. Och när relationen tar slut innebär det inte bara en förlust av partnern, utan också en identitetsförlust. Man är inte längre någon som är gift eller förlovad eller tillsammans med ex. Mm.
Precis.
Så där kan vända upp och ner på tillvaron för en.
Ja, jag tror också att man, när man bestämmer sig för att separera,
ja,
så har man liksom koll på ganska mycket så där rent praktiskt. Jag vill inte ha det här och jag tänker så här, vi ska bo så och barnen hit och dit. Men den där grejen tror jag är lite svår att förutse. Den är lite svår att förstå vad den kommer att innebära liksom.
Precis.
Men för att även om man liksom skiljer sig, för att man vill och för att det på något sätt är rätt,
ja,
så kommer man hamna i det där i alla fall som ett bakslag liksom, som en, ja, vad ska jag säga, en oväntad negativ sida av det.
Jag är inte så säker på att det måste bli så, men Nej. Jag tror att det kan bli så. Hur blev det för din del?
Nej, men jag tyckte att det fanns med, även om det var väldigt många saker i det där som var, alltså det var en jobbig separation och ja, barnen och alltihopa. Mm. Men jag tyckte ju ändå så här, jag vill det här. Det här är någonting som måste ske på något sätt. Men jag tyckte också när vi väl hade separerat, när det var klart, att så här, men vad händer nu liksom med den här pappan i familjen och mannen som bodde ihop med allihopa. Det blev konstigt. Jag ska inte säga att det var en jättelång period, men det var en period när jag kände att det liksom, jag blev osäker i det. Det var en identitetskris på riktigt.
Ja.
Vad tyckte du?
Nej, för mig blev det konstigt nog inte riktigt så. Men jag undrar om inte jag hade mycket. Jag tror att jag blev ännu mer mamma, så att säga. Jag satsade allt på att vara en bra mamma. För jag hade kanske inte heller varit en så bra partner på något vis. Jag vet inte. Jag har svårt att sätta finger på hur det var. Men det där är, ja. Men, det blev inte så stor lucka så för mig.
Nej.
Kanske för att jag inte heller riktigt, du vet ju hur jag är i en tvåsamhet. Det kanske inte riktigt bygger mig på så vis.
Nej.
Jag tror att det skulle vara värre om du och jag separerade faktiskt.
Mm. Det är ju på gång nu eftersom du är så
osäker. Ja.
Nej, men det jag tänker på, eller det som, det blev liksom en identitetsförflyttning också, det du säger. För jag tycker också att jag satsade just på att bli en bra pappa, men att nu är jag ju pappa och nu är jag den ensamstående pappan varannan vecka.
Mm.
Och det är ju också en identitet, men
ja,
det var en ny identitet som var tvungen att liksom pussla in sig och känna att, för det är också en identitet, är ju inte vad som helst, det är ju någonting som du trivs med eller inte trivs med eller liksom måste bearbeta, och att gilla just att vara den här ensamstående singelpappan.
Precis.
Eller pappan som var ensam med barnen varannan vecka, som man hade sett massor med andra som var. Det kunde jag i och för sig också innan jag skilde mig känna, men jag vill också vara som dem.
Ja.
Fast jag förstod ju inte, jag kunde
Nej,
inte
men jag
se
tror att,
det liksom.
Att liksom den där otäcka, så är det ju alltid i livet liksom. man tappar fotfästet i steget från det ena till det andra innan man liksom har vant sig och fyllt i. Vad är det nu då? För man får inte glömma att när man då mister sin identitet som någons partner så finns det ju en oändlig potential här att fylla den med något annat som jag inte riktigt har kunnat fylla den med förut. Och det är ju därför många skiljer sig också. Jag vill inte bara vara begränsad till det här. Så det finns ju någonting, det finns någonting mer att hämta.
Absolut, så är det ju. Det är bara att man ser det inte det första ögonblicket. Nej. Sen så får man, okej.
Okay, nej, det är ont ett tag. Ja. Men jag tror också att det kan vara värre om man har lagt hemskt mycket i den här rollen som, ja, alltså att man är noga med att det har sett fint ut utåt.
Ja.
Man har barn, man har ordning, man har si, man har så. Ja. Man har allt man ska, så att säga. Och sen spricker själva fasaden, och inte bara fasaden, utan alltihopa. Man ska inte lägga alla ägg i samma korg, tänker jag.
Nej, precis, exakt. Sen tror jag också det är så här att det beror ju lite grann på i vilken miljö man umgås på något sätt.
Ja.
Och jag tror att det där, det har förändrats. Det är lättare att hitta den där nya identiteten nu än vad det var för kanske 20 år sedan.
Mm.
När det var så få som skilde sig. Man upplevde sig just som så här, den första identiteten du fick, det var att du var frånskild.
Mm.
Och liksom ensam och lite svart. Men nu är det ju, nu finns det ändå någonting positivt i många, på många platser. Liksom.
Det har också avspeglat sig i språket. Jag känner mig tveksam till det här ordet att man är ensamstående.
Ja, ja, ja.
Det kanske också är att man är ensamstående. Men samma person eller en annan person skulle också kunna uttrycka det att man är singel.
Ja, visst. Absolut.
Och det får en helt annan framåtsyftning.
Mm.
Sen kan man kanske känna sig väldigt ensamstående, framförallt om man känner sig, men det låter tungt. Och förut så var det, förut så hette det ju ensamstående. Det var ungefär som att det är per definition jättesvårt att vara. Det är inte nödvändigtvis så. Det kan vara toppen.
Nej, absolut. Precis.
Vill du bli det?
Nej, det vill jag inte. Nej, men jag tänker så här också, att det är ju en sak liksom, i förhållande till andra partner är man ju en identitet. Men du är ju också en ensam förälder. Alltså varannan vecka så är du själv med dina barn. Och det är ju också en liksom, identitet att jobba med.
Ja, det är jätteskönt.
Ja, ja, absolut. Skulle jag säga. Visst, då, ja.
Mm.
Ja.
Inte tu tal om den saken.
Inte tu tal om den saken.
Nej.
Mm.
Vad föredrar du? Det här är en svår fråga, men varför är det du? Låt säga att man är, låt säga att jag är deppig, eller att du skulle vara deppig.
Ja.
Föredrar du då ett samtal om det som bara pågår och att man liksom grottar i det, eller föredrar du att man muntrar upp dig?
Oj, ja, det var svårt. Båda två lät ganska bra, tycker jag. Nej, men jag tycker så här, jo, jag föredrar samtal.
Mm-hmm.
Men jag vill ha det i första hand. Jag vill liksom, jag vill gärna prata om saker. Men jag vill inte att det ska liksom pågå för länge. Och jag kan tycka att liksom när det där är klart, då vill jag ha uppmuntran.
Hur långt är det länge då?
Ja, men jag vet inte. Jag tycker att det många gånger, det handlar ju inte om att det ska komma till en lösning. Det är ju inte det, utan man vill bara få älta, liksom prata igenom saker och få ur det ur systemet på något sätt. Och sen finns det en gräns när man känner att nu håller jag bara på att ta om det här. Nu blir det liksom bara, nu blir det rundgång i det. Nu vill jag få hjälp och släppa det ett tag och göra något, tänka på något bra och positivt.
Uttrycker du att det är så du vill ha det ifall jag skulle älta för mycket eller så?
Det vet jag inte, men jag kan nog känna att jag säger att nu är det färdigt. Sen kanske jag inte säger, nu får du dansa eller göra något roligt, mima något roligt nu.
Mm, precis.
Underhåll mig. Oh. Vad föredrar du?
Jag tror att jag föredrar ältandet.
Ältandet?
Ja, tills jag känner mig nöjd.
Ja.
Men jag behöver inte muntras upp.
Aldrig.
Aldrig. Ja, men du, det kan hända. Men nej, jag ville bara höra.
Ja.
För det där tror jag är olika.
Ja, det tror jag
en del vill bara skämta bort. En del vill verkligen bort.
Absolut. Oh, det kanske är bra.
Jag tror inte på den metoden riktigt. Nej. Inte om man ska komma någon vart, men ibland så kan man ju föredra det.
Ja.
Du, ska vi ta en lyssnarfråga?
Kör i vind.
Mm. Här har vi en person som är irriterad, den kvinna som är irriterad på det som anses vara barnens bästa. Hon säger så här: idag ska 1- och 2-åringar lämnas utan att lyssna in barnet till den andra föräldern. Jag tänker att alltså det, vid separation då alltså. Ja. Ofta är den ena föräldern barnet vill vara hos, oftast mamman. Jag har träffat otaliga mammor som är helt maktlösa när de tvingas lämna ett skrikande och gråtande barn till en förälder barnet inte vill vara hos. Vad händer om mamman ser till barnets bästa och låter barnet stanna? Jo, det är hon som blir stämd i tingsrätten för samarbetssabotage. Jämställdheten har tippat över och försämrat för barnen. Skulle det inte vara jämställt i så fall att låta kvinnan få avgöra det här, var barnet ska vara de första två åren i alla fall, då skulle man enligt mig ge kvinnan den rättighet och makt hon ska ha. Och om samarbetet mellan föräldrar inte fungerar ska barnet få avgöra var det vill bo. Vem vågar prata om den så kallade verkligheten idag, säger hon.
Ja, det kan vi absolut prata om, tycker jag.
Ja, det tycker jag också. Ja,
nej, men jag tycker att det är många frågor i det där.
Mm.
Det ena är, om ett barn är ledset när man lämnar över till den andra föräldern, så är det naturligtvis ett problem om det liksom upprepas hela tiden. Förstår du?
Fast jag kanske inte håller med.
Nej, men vänta, för ja. det är ju någonting, om barnet hela tiden är ledset liksom, så är det ju någonting som man behöver prata om. Men därmed är det ju inte, det behöver inte betyda att barnet är ledset för att det ska vara just hos den nya föräldern. Det kan ju vara ledset för separationen i sig liksom. Förstår du? Det behöver inte vara dåligt hos den andra föräldern.
Ja, en liten unge gråter så fort han ska lämna mammas famn. Precis. Det betyder inte att han får illa hos
pappan. Precis, nej. Och det är det jag menar. Det där behöver man ju ta reda på. Om det är så att barnet får illa hos den ena eller den andra föräldern, ja, då är det ju ett problem.
Ja.
Men att barnet skriker är inte ett tecken på att det får illa.
Nej, och jag tänker också så här. Ja, den här verkligheten som hon beskriver, jag vet inte riktigt om det där stämmer, så att säga. Jag läser nu hur det ska gå till. Jag hittade det här på BRIS, det finns ju överallt säkert. I samband med att ett barns föräldrar, det här är vad som gäller då. I samband med att ett barns föräldrar genomgår en separation blir det alltid aktuellt att ta ställning till var barnet ska ha sitt faktiska boende. Det vill säga vilken postadress barnet ska vara skriven på. Om föräldrarna är överens i boendefrågan uppstår vanligtvis inga problem. Men vad ska gälla om föräldrarna inte är överens? I de fall där båda föräldrarna har vårdnaden om barnet men inte kan enas om var barnet ska bo efter en separation, är det domstolens ansvar att slutligen besluta om hos vem av föräldrarna det ska bo. Det krävs inte att föräldrarna flyttar till sär för att domstolen ska fatta ett sådant beslut. Sen är ju det här väldigt beroende på barnets ålder, och det anses ju att barnets bästa när det är riktigt litet är att inte växelbo.
Ja.
Utan att barnet får anknyta till en förälder och den andra finns i den miljön och så vidare. Så att,
sägs det någonting om hur litet? Liksom, vad är då?
Ja, jag har läst att liksom upp till 3 års ålder så rekommenderar man inte växelboende.
Ja.
Men jag tänker också att det här beror ju väldigt mycket. För om man skulle gå på att nej, men det är mamman som ska ha, det blir ju också väldigt tokigt. Om pappan har haft en fantastiskt bra kontakt. Låt säga att det är pappan som är. Så att det måste ju rimligen liksom bedömas från fall till fall.
Ja.
Och ett litet barn kan ju absolut inte välja sånt.
Nej.
Inte ens
nej.
Ett stort barn, tänker jag, kan välja var det ska bo.
Nej.
För att det sätts i en situation där ungen ska göra en förälder väldigt ledsen.
Precis.
Det tar ett tag tills man liksom kan landa i och hitta själv. Ofta händer ju i skolåldern att barn väljer att bo mer hos den ena eller andra. Och då är det ofta av praktiska skäl. Det är närmare till skolan eller någonting. Där det finns mer konkreta skäl.
Absolut.
Men jag tycker så här. Kontakta SOS och om det liksom pågår saker som inte känns som att det är för barnets bästa.
Ja.
Jag vet inte, liksom, det är svårt att säga ute i bakgrunden till det här. Men alltså, om det inte är barnets bästa, ja, då är det någonting som är fel här.
Ja.
Så att kontakta dem och ta upp det om det inte
absolut
har skett.
Ja, det tror jag är jätteviktigt när man tvekar över sådana saker. Därför att mycket, många gånger så handlar det om ens egen inställning till saker och ting också.
Ja.
Så det där tycker jag att man behöver reda ut. Det är superviktigt just när man kanske för över sin egen oro eller sin egen sorg över separationen på att barnen mår dåligt. Så att det prata om då och se till att få hjälp så att man verkligen tar reda på vem som känner vad och vem som tycker vad.
Och jag är verkligen inte främmande för att våra lyssnare har en poäng här. Att det är säkert så att det kan gå tokigt till i många fall. Men häv upp er stämma, verkligen. För det får inte göra det för barnens bästa.
Nej.
Ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Om du vill lyssna på eller läsa mer av oss så har vi skrivit boken Lyckligt skild om våra respektive skilsmässor. Marit har skrivit 2 romaner, dels Den nya familjesplitter och så Kärleksfallet. Och tillsammans med en vän har vi skrivit ljudboksföljetongen Skilsmässobyrån. Alla de här finns i olika former på nätet där böcker och ljudböcker finns.
Här kommer ett favoritämne. Konflikträdsla. Konflikthantering, konflikträdsla. Svenska Dagbladet har ju faktiskt en spännande artikelserie. Och jag tycker att den här saken, den inverkar så mycket både på privatliv och arbetsliv och relationer överhuvudtaget. Så jag vill gärna ta upp den, och jag vill att vi alla liksom, och jag skulle önska att alla tränade sig lite. Du vet att du och jag pratar också om att jag tycker att du är lite konflikträdd. Den här sätter fingret på vad det egentligen handlar om. Får se om du står ut med att vara det, för du är gott och stort sällskap. Den saken är klar.
I vad?
I att vara konflikträdd.
Okej.
Okay. Så är det, du är inte ensam om det.
Nej, om jag nu är det, ja. Precis.
Okej.
Okay. Ja.
Redan där kan vi ha en konflikt.
Ja,
nej, men så här. En forskare säger så här. I situationer där man är konflikträdd har man en tendens att överskatta riskerna med att ta upp ett problem och underskatta de negativa följderna av att tiga still. Där tycker jag, den tickar ju dina boxar tycker jag. Där är ju du och jag så här, vi hamnar hela tiden i det du säger. Ja, men man ska inte, det kan bli fel om man gör så att säga.
När då? I vilket?
Ja, det handlar om allt ifrån barnuppfostran till om man ska ta upp en sak eller om man ska...
Men handlar det om konflikter menar jag, eller handlar det om andra saker?
Nej, man tar inte upp ett problem eller en sak för att man är rädd att det ska bli en konflikt.
Okay.
Det är ju det som är att vara konflikträdd. Man låter bli att ta upp en sak för att man är rädd att det ska bli fel. Det vill säga man överskattar risken med att ta upp ett problem. Alltså den som har en konflikt, ja, överskattar risken med att ta upp ett problem. Det kan bli fel.
Okay.
Och underskattar de negativa följderna av att tiga still. Så det här kan ju vara också i företagsledningar eller i alla möjliga sammanhang där man liksom inte riktigt kommer någon vart. För att man förstorar risken. Då finns det 5 steg för den som vill utvecklas här. Jag säger inte att jag inte heller har det här. Jag kanske har det någonstans, men vi tar dem ändå. Det första är att man ska försöka förstå varför man är konflikträdd. Kanske det var att man tystades ner hemifrån, att det blev otäckt på något vis. Den där medvetenheten hjälper en att se rätt på läget nu. Om man förstår, varför känner jag så här? Om man nu ens är medveten om det, för det är liksom första steget på något vis. Att tänka, är det så att jag avstår ifrån saker för att jag är rädd att det ska bli fel? 2. Träna på att ta små oviktiga konflikter där inte så mycket står på spel. Notera vilka känslor det här väcker hos dig. Alltså man tar en konflikt om någonting, eller man uttrycker, egentligen kan det också vara att man uttrycker sin vilja eller vågar ge ett råd till någon eller vågar göra någonting som man kanske annars inte skulle ha vågat av rädsla för att det skulle bli fel. 3. Den här tycker jag är bra. Se på det hela som att du är mest rädd för dina egna känslor. Man är rädd för att man ska uppleva konflikten som otäck. Du kommer egentligen bara att behöva stå ut med dina egna känslor i det som händer. Du behöver inte kontrollera någon annan.
Mm.
För egentligen så är det ju så. Det är inte farligt, utan man ska bara stå ut med vad man själv känner i det här läget.
Mm.
Det här kan man använda i löneförhandlingar och ju överallt.
Ja.
Man ska bara stå ut med den obehagliga tystnaden.
Ja.
Har man en konflikträdd person mitt emot sig så händer underverk.
Mm.
4. En verkningsfull metod att övervinna konflikträdsla är att lära känna sina egna behov, intressen och önskningar. Om du vet vad du vill och tycker, och om du vet vad du vill och tycker att dina önskningar är värda att stå för, så kan det bli en drivkraft för att övervinna konflikträdslan.
Mm.
Det tror jag också är en stark motor. Om man vet vad man vill, då blir man villig att liksom kämpa lite för det. Det står också att den som är alltför undfallande kan få svårt att känna ordentlig självrespekt.
Mm.
Så det är viktigt att man liksom försvarar sina egna gränser när andra gör övertramp.
Mm.
Och sen det sista. Om man förstår man hur man fungerar, varför rädslan uppstår och varför andra reagerar som de gör, så minskar rädslan. Den hänger samman med kontrollförlust. Att ha lite kunskap om och redskap för konflikthantering är väldigt bra medel mot konflikträdsla.
Mm.
Kände du igen i någonting?
Ja, så att säga, jag känner igen mig i en del av det och i en del inte. Och jag tycker att det finns en, jag tycker återigen, det finns en, man blandar ihop saker i det där, för att man, en meningsmotsättning är ju en konflikt.
Ja, för en alltså, del är det ju det.
Att man tycker olika saker, det är ju en konflikt.
Men är det en obehaglig konflikt?
Nej, det är det ju inte. Nej. Det är ju inte en obehaglig konflikt. Och vissa saker kan man ta lätt med vissa personer, och samma sak har man jättesvårt för att ta upp med någon annan.
Jag vet.
Så det handlar ju om fler saker än bara just det där.
Men för att man ska kunna prata om det på ett meningsfullt sätt, så behöver man ju zooma ut och inte säga att ibland är det si och ibland är det så, utan konstatera att vissa har svårare att ta samma konflikt som en annan under. Vissa har, annars kommer man liksom
ingen
vart. Absolut,
jag vet. Men det jag menar, det jag försöker säga är också så här, att många människor som säger att de inte är konflikträdda, de är fruktansvärt konflikträdda.
Ja.
Därför att vad de gör i en konflikt är att de vänder allting utåt och blir defensiva och börjar bli aggressiva istället. Och därför så är det så svårt att säga liksom, den då som backar ifrån det här blir plötsligt konflikträdd, och den andra är den,
nej,
som gillar
men
konflikter.
Nej, men du tar exempel som inte handlar om äkta konflikträdsla till exempel, eller där man. Det är klart att det finns människor som säger det ena eller andra. Vi kan egentligen bara prata om oss, att man liksom förstår principen. Det är bara den jag är ute efter nu.
Absolut.
Sen finns det idioter som säger en det ena, en
jo,
det andra.
Jag vet,
liksom.
Men vad jag menar är bara så att man blandar lätt ihop konflikter med aggressioner. Och tror att en konflikt förutsätter aggressioner.
Nej,
eller att den som är konflikträdd, eller så här, den som är aggressionsrädd egentligen är konflikträdd. Och det tycker jag är ett problem. Det ligger i det här också. Man liksom kan inte riktigt se. Vad är det vi vill åt när vi vill att någon ska bli bättre på att hantera konflikter?
Att man ska i varje läge våga uttrycka sin åsikt.
Ja, och då menar jag så här. Det kanske inte är så jävla bra om du lever med någon som är fruktansvärt aggressiv och våldsam.
Nej, men vadå?
För att ta en ytterlighet av det.
Nej, men varför tar du just den?
Jo, men därför att det belyser lite grann vad det faktiskt handlar om.
Nej,
att
det här går inte jag med på. Om jag nu säger så här.
Mm.
Jag sa så här, att anledningen till att man kanske ska bli bättre på att, liksom, om man är konflikträdd, anledningen till att det är värt att jobba på den saken är ju för att man ska få ett sannare liv, nämligen där man uttrycker sig själv.
Ja.
Det har ingenting med aggressivitet att göra eller så.
Nej, jag fattar det också. Men så här, om man då tittar på det att få, alltså få sin vilja fram. Eller att,
nej, det var inte det jag sa heller. Uttrycka sin vilja. Ja.
Jag tycker att jag är ganska lätt för att uttrycka min vilja. Jag känner inte att jag har några problem med det. Men ändå så upplever du mig som konflikträdd.
Ja, i vissa avseenden gör jag det.
Ja.
För att det ofta är så här, förra podden så pratade vi om att man kan närma sig människor. Eller som vi har pratat om så här. Skulle du kunna säga, du kanske borde ge det här rådet eller prata med dina barn om det här, om det har varit något.
Mm.
Då låter du hellre bli.
Varför?
För att du är rädd att det ska bli fel.
Nej. Ja, fel. Men vad är fel då? Är det att det ska bli en konflikt eller att jag ska göra intrång i deras privatliv?
Jag läser bara den här första delen som jag tycker stämmer väldigt bra på det. Att när man är konflikträdd har man en tendens att överskatta riskerna med att ta upp ett problem. Och underskatta de negativa följderna av att tiga still. Alltså det kanske mer har att göra med att då blir det, det blir en konflikt i dig när du tänker att du ska göra det här. För du är rädd att det blir fel. Mm. Det är det som är liksom kanske definitionen här då.
Jag fattar det. Jag tror att du blandar ihop saker här också. För jag är ju inte rädd för att ta upp saker med mina barn som skulle kunna leda till att det blir en konflikt.
Nej, men du är rädd för att ta upp saker med dem för du är rädd att det skulle kunna bli fel. Och det tycker du är obehagligt.
Fast jag har inte med konflikter att göra.
Jo, det blir en känsla av konflikt i dig.
Nej, ja, men ja, okej. Så du menar att jag är rädd för konflikter i mig själv? Det är möjligt.
Nej, men det som man är rädd för är liksom, just att...
Ja, fast där blir ju lite
okej, konstigt. Här kommer en definition på så här. Det finns en typ av falsk konflikträdsla. Ska vi se om det här går att förstå. Den falska konflikträdslan är att inte våga ha en öppen konflikt eftersom man tycker att det är jobbigt med höjda röster. Eller att man vill ha ryggen fri och inte vill vara den som ställer till med bråk. Det kan resultera i passiv aggressivitet. Som att ryckigt fara runt med dammsugaren och slå i trösklarna istället för att säga till...
Ja, vad det där känner jag igen mig verkligen. Jäklar vad jag med dammsugan.
Ja, men ja, det är liksom... här kommer den äkta. Den äkta konflikträdslan ligger på ett djupare plan. Då kan en part trycka ner sina önskningar och behov såväl att partnern inte ens märker att den andra inte vill. I botten kan finnas en existentiell rädsla. Jag är omöjlig eller jag vill inte göra min partner ledsen för då blir jag övergiven.
Ja.
Förstår du det?
Ja, det förstår jag, men jag kan ju inte känna igen
det. Den kan exempelvis gå med på att ha en öppen relation där det är okej att ha sex med andra fast den inte vill, ungefär som vi pratade om i början. Eller för att ta en vardaglig situation, att mot sin vilja följa med till partners föräldrar och så vidare. Det tror jag är jättevanligt.
Ja, det tror jag säkert är jättevanligt, absolut. Men,
liksom... men jag kan vara rädd, alltså, du kanske inte känner igen det. Vi skiter i dig, höll jag på att säga, men jag kan vara rädd för att du en dag... eller att det är när det är för sent att man får veta vad som har fel på en för att du inte har sagt det.
Ja.
Men det är ungefär som att alla är, eller du och tidigare mina partner är rädd för att jag plötsligt ska gå i kloster eller någonting. Det kommer inte att hända.
Och jag är inte rädd för att gå i kloster heller. Nej.
Vart vill man komma? Ja. Jo, men jag tänker så här. Det är ju, man pratar faktiskt här på ett sätt som att konflikträdsla inte riktigt handlar om att man är rädd för bråk, utan att man är rädd för att utsätta sig för den här obehagliga känslan innan man har fått den andra partens godkännande. Den känslan bor bara i en själv.
Ja.
Och det är den man ska lära sig att stå ut med. Jag tror inte att jag är särskilt konflikträdd. Det vill säga, jag kan få problem när jag har att göra med konflikträdda människor.
Okay.
Eller, jag märker ju att jag måste liksom... jag måste förhålla mig till det väldigt, väldigt starkt. Mm. Jag måste aktivt öppna för att de, och jobba med att få veta vad de egentligen tycker och tänker och känner.
Mm.
Att de ska våga säga det.
Mm. Ja, jag förstår. Ja,
det här slår inte an någonting.
Nej, men jag blir lite så här... Jag tycker att det är jävligt obehagligt med aggressioner. Jag tycker det är jätteläskigt och jag vet varför det är på det sättet. Men jag kan inte känna att jag har problem med konflikter egentligen. Och jag kan heller inte känna att jag har liksom svårt att uttrycka min vilja eller liksom, jag har inte svårt att stå för det. Jag har svårt för människor som omedelbart tänder till. Och jag kanske har lite väl svårt för det. Att det krävs inte så mycket för att jag ska känna wow, det där var inte så
roligt. Men det händer ju inte så ofta. Nej. Alltså det som jag ser hos dig, det hör hemma mer i det här i så fall. Att du och jag har en väldigt olika benägenhet i att vad ska man säga? Att ingripa eller försöka hjälpa till när någonting är fel. Du betonar risken för att, och det kanske du är rätt i, men du betonar risken för att det skulle bli fel, medan jag betonar risken om vi ingenting gör. Där har vi ändå olika läggning.
Ja.
Och jag tror, och med den här definitionen så, jag säger inte att min är bättre eller sämre, men det är ju viktigt att var och en åtminstone att man är fri, att man känner sig fri att agera så att man efteråt inte ångrar sig.
Absolut. Nej, men det så här, jag håller med om det på sätt och vis. Jag vill inte, jag drar mig för att ta upp saker för att jag är rädd att det ska hamna fel.
Mm.
Men jag tycker också att jag har lärt mig att jag tycker att det finns en positiv sida av det. Och det är det att jag väntar tills det blir ett bra läge så att man faktiskt kan få någonting ut av den konflikten.
Förstår du menar att när jag gör det lite tidigare så får jag inte ut någonting av det?
Det kan vara så.
Det är det här resonemanget, resonemanget som är precis det jag menar. Ja. Du betonar det som kan gå fel.
Ja, absolut. Mm. Därför att det är så också många gånger att det kan gå fel. Och
det kanske har att göra med hur du då känner och hur du då gör, så att säga.
Ja, men det är inte bara vad jag gör, utan det handlar om att hela det här spelet tar vägen någonstans. Mm. Det är inte bara mellan dig och mig, utan det är som du säger i arbetet på andra ställen också.
Ja.
Att det finns liksom, jag vet ju själv att när man går igång på någonting, då har man så mycket känslomässigt med sig att det liksom inte, man är inte ens beredd att lösa det, utan du vill bara få ur den här skiten du har i dig.
Jo, och men det är också inte bra. Nej. Nu betonade du också ett ställe där det inte blev bra. Men det är ju inte alternativet alltid.
Nej.
Man kan göra det när känslorna har lagt sig. Man kan göra det på ett bra sätt.
Ja, precis. Mm. Och det är det jag tycker att jag försöker göra i så fall.
Ja, det är jättebra.
Ja. Vad skönt att det är bra.
Ska vi stänga diskussionen här när vi enas en kort stund?
Ja, okej. Okay. Ja. Så vi stänger av och så fortsätter vi.
Du, vi tar ett lyssnarbrev.
Ja.
Ja. Det är en man som skriver, de håller på att separera och det mesta går bra, men det finns en sak som han har svårt att släppa. Han startade eget, skriver han, för nästan 10 år sedan och det har gått ganska bra, säger han. Har jobbat väldigt mycket och har väl fått in en del pengar som jag unnat familjen varenda öre. Har till och med tömt mitt eget pensionssparande ett par gånger för att det har varit akut behov av pengar. Han har jobbat som en tok för att kunna unna familjen gott. Vid en diskussion häromdagen så uttryckte jag att det kändes otacksamt med allt jag försakat och bidragit med. Till exempel för några år sedan la jag 84 000 på semestrar. Och när jag nämnde det fick jag svaret ja och. Har inte unnat mig själv något speciellt för de sista 2 åren eftersom allt tidigare har gått till familjen. De pengar hon fått in har förutom mat och allmänräkningar som han har betalt in en ganska stor summa per månad till, har gått i hennes nöjen på olika sätt. Han frågar oss då, anser ni att min känsla av otacksamhet är obefogad? Och så skriver han en passus att han inte har misskött sysslor i hemmet och så vidare.
Ja.
Är hans känsla av otacksamhet obefogad?
Nej, det är den väl inte. Den är väl ytterst befogad om han känner den, om man tycker att det är viktigt. Liksom. Då är det väl klart. Det kan man, så kan man ju säga.
Ja. Nej, en känsla är ju sällan obefogad.
Nej, precis. Men jag tycker det är svårt. Det går liksom, jag kan inte heller säga att det finns något rätt och fel i det. För att det är klart att man vill liksom ha rätt att känna ett behov att folk visar en tacksamhet.
Ja, just det.
Det är liksom, det kanske inte bara är så här att man betalar och så ska någon säga tack, utan det är så här, han har ju förmodligen då gjort det här för att ge familjen glädje och liksom
lycka
och sånt där. Det kan man ändå känna att folk ska säga tack för. Men sen är det ju en annan sak hur länge den där ska leva kvar på något sätt också. Man ska gå flera år efterhand och känna det och tycka det. Det är ju mest jobbigt för honom själv, kan jag tycka.
Att han
går och bär på det. För att det någonstans,
nej, det kan inte kvitta ut allt annat, så att säga, som de kanske har varit med om och så vidare. Nej,
nej, men sen också menar jag att så här, det är ju, det kanske, det är mitt sätt att resonera. Att jag kan gråta över saker som kostar pengar och att det försvinner saker liksom innan. Men när det väl är gjort, då får man stänga dörren om det och säga så här, ja, du valde att göra det här. Du valde att bjuda på det här eller köpa det här eller vad som helst liksom. Mm. Och då har du valt det. Sen så får du liksom gå vidare därifrån och hoppas att någon är glad. Är de inte glada, då får du säga ja, så är det. Eller då tänker jag inte igenom er. Eller då går jag någon annanstans och ger någon annan som blir gladare för det.
Ja.
Om du förstår min krasshet.
Ja, du talar nämligen med den krassaste krassa.
Ja.
För jag tycker att det här brevet är viktigt just därför.
Mm.
Nu var det en man som hade satsa sina pengar. Ofta är det kvinnor som satsar sina pengar genom att de är hemma och tar hand om barnen och inte utbildar sig eller jobbar.
Mm.
Jag vill egentligen utifrån det här bara säga, nej, men känslan är naturligtvis inte obefogad. Men det är likväl en dumhet. Det är likväl en dumhet, tycker jag. För att det är sånt här som fungerar så länge kärleken finns. Vi måste sluta tro att vi lever i sagans värld och att kärlek är evig. Den är inte det. Så om du inte i efterhand, så vad du än lever i, om du lever i ett förhållande, så måste du ändå tänka, är jag nöjd med att ge henne eller honom det här även när det tar slut?
Precis,
och exakt. Även när hen blir ett asshole och ligger med någon annan.
Ja.
Är jag nöjd då?
Ja.
Man måste tänka så och ta ansvar för sin egen ekonomi. Det finns att hon skulle betala tillbaka finns inte på kartan, för så var inte överenskommelsen.
Nej.
Och att liksom, nej. Det är det här. Var och en måste ta ansvar för sin ekonomi. Kärlek, skulle jag säga, det är att man hjälper varandra, men det ska inte kvittas i kronor och ören. Det ska liksom inte, kärlek uttrycks inte i kronor och ören. Det blir fel sen.
Mm.
Var och en bör jobba för att den ska kunna försörja sig själv och sin egen familj. Och man ska inte tro att kärlek, att det är romantiskt att liksom...
Kärlek är romantiskt.
Nej. Oh nej.
Nej, absolut.
Jag tycker att man ser så mycket elände för det här. För det här. Låt säga att han inte hade haft pengar kvar nu.
Mm.
Det är ju katastrof.
Mm. Ja, men alltså, så här, jag tycker du var helt rätt när du sa så här. Man ska inte göra det här om man inte är beredd att liksom stå för det även när kärleken tar slut. Eller om man är beredd att stå för det även om man inte får någon tacksamhet för det. Då ska man inte göra det, då ska man inte ge bort. Då ska man inte ge vare sig av sin tid eller sina pengar eller någonting. Gör man det, då får man liksom stå sitt kast, tycker jag.
Ja, det är väl korrekt. Så. Man får se det som lärpengar här i livet.
Ja,
sen har ju hon säkert kanske en annan tanke om varför det här var rätt. Så kan det ju också vara.
Ja,
det vet
visst,
vi ingenting om.
Absolut, men jag menar, hans känsla är hans känsla.
Ja, verkligen. Och jag förstår att det där svider. Det skulle göra för mig
absolut.
Också. Det skulle svida hårt.
Om du visste vad jag känner.
Du. Jag slår ett slag för att man inte har gemensam ekonomi överhuvudtaget. Utan att var och en klarar sig. Sen kvittar man och jämkar om en är hemma med barn. Då ska det kompenseras och så vidare och så vidare. Allting ska vara rättvist.
Det kan vara en del av det. Men även om du har det, så har du möjlighet att ge bort saker, att ge gåvor.
Jaja.
Och de måste man tänka på. Att det finns liksom ingen kvittning mot dem. Och man kan inte ångra
en
sig.
En gåva
sen
är en gåva.
Ja, yes.
Du, ett annat favoritämne som jag har. Innan du ska få sista ordet för den här podden då, så uppmanar jag allihopa, gå in på Skilsmässopoddens Facebook-sida och läs min artikel som jag har skrivit i Vi Villa där jag är chefredaktör. Men jag har delat den så att den ligger på sidan. Där står det de 5 stegen hur man delegerar hushållsarbete.
Precis.
De funkar.
Ja.
Och det är inte för sent. Man ska inte tro att det är för sent när nu har jag vant dem vid. Nej, det funkar.
Mm.
Säg nu du.
Ja, men idag blir det lite annorlunda.
Mm.
Idag blir det en hyllning.
Aha.
Faktiskt. Ja, men det är så mycket problem vi tar upp och folk mår så dåligt. Så här. Men jag måste säga så, det är några personer jag har hört talas om, eller några man känner också, som har separerat. Och där den här personen upplever att exet är ett asshole.
Ja.
Det går åt helvete, sånt allting händer. Bara skitjobbigt.
Ja.
Och jag menar, kanske inte efter 20 år, men så här, man har det i början, man vet att det är såret, man vet att det är skavigt. Och så de personerna som trots att exet är ett asshole ändå står upp och liksom låter det här vara.
Ja, ja.
Kanske härdar ut med det.
Mm.
Inte faller till föga eller liksom lägger sig ner totalt, men ser utifrån vad det är. Att så här, okej. Mitt ex mår dåligt eller är arg eller vad det än är. Men jag måste stå upp. Mina barn måste få vårdnad om sig. De ska inte behöva dras in i det här. De ska inte behöva höra en massa skit om att jag tycker att han är ett asshole. Och jag tror någonstans att det här kommer att gå över. Eller jag ser liksom att det är en period. Och jag kommer liksom att fortsätta att försöka vara ärlig, rak och stå upp för det här hela vägen. De människorna tycker jag förtjänar en stor blombukett. Nej, inte en blombukett. Men de förtjänar allt beröm och all pepp och allt stöd och all kärlek de kan få.
Mm, det håller jag med om. Det är väldigt,
faktiskt.
Väldigt bra.
Ja, det är det.
Som sagt, så det räcker ju oftast med att en.
Ja.
Det räcker med att en klarar av det.
Ja.
om båda två freakar ut blir det jobbigt för barnen.
Precis.
Men om en håller huvudet kallt så bygger det tillbaka vett och sans även hos den andra. Förr eller senare, oftast i alla fall.
Och jag tycker det finns, man kan se liksom att de tar sin styrka ifrån sig själva och ifrån det faktum att de vet att de har rätt någonstans. Rätt. Eller vet att de gör rätt, ska jag säga.
Det.
Att de vet att det här är liksom, jag tar skit i vissa lägen för jag vet att det här är det bästa jag kan göra. Och det där är liksom, man blir inte, låter sig inte svepas iväg av den här ilskan. Nej. Eller att man blir kränkt av sin ex eller så, utan nej, jag står för det här, jag vet att det här är det.
Då får man också lättare att leva med sig själv efteråt.
Ja,
och det är guldstjärnor i föräldrahimlen, tänker
jag. Ja, och det finns liksom så många plus där, för att precis, barnen mår ju så fruktansvärt mycket bättre av det här. Och på ett sätt så tror jag, fast man kanske inte vill hjälpa det här hopplösa exet, så hjälper man den personen också genom att liksom ändå bara stå upp för det där. Så att, ja, all heder. Ja. Det var ändå bara en positiv sista ord här.
Men med det så önskar vi alla er som kämpar och funderar och har er där ute en väldigt bra vecka.
Ja, alla som är arga får också ha en bra vecka.
Alla som är konflikträdda ska också ha en bra vecka.
Alla ska ha en bra vecka.
Och sen så hörs vi igen om en vecka.
Ja.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då.
Skilsmässopodden är en podd om separationer och bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Om du vill stötta podden kan du swisha valfritt belopp på 123 087 17 98. 123 087 17 98.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.